välkommen till framtidspodden Kjellander och Björk med mig Mats Björk och min samtalskompis Andreas Kjellander. Vad händer om du höjer blicken och tittar längre fram? Om du kan fästa en blick mot framtiden som är så klar och så tydlig och så inspirerande så att du vet vad du ska göra nu. Att du liksom ser vägen och framförallt ser vad du ska sluta med, vad du inte längre ska göra. Det jobbar vår gäst med, att klargöra bilden av framtiden så att andra kan göra kloka, konstruktiva val. För Ida Hult drivs av att förstå samtiden och skapa framtiden. Och som verktyg har hon sin bakgrund som etnolog. Och som du kommer höra här, också ett rikt inre liv som kommer fram i vårt poddsamtal. Den kommer också fram i inspirerande föreläsningar om framtiden, i rådgivande arbeten med några av världens största och mest intressanta bolag. IKEA, SEB, Ericsson, för att säga några. Och nu också i hennes bok Ärvda svar. När Andreas och jag läste hennes bok kände vi att den här boken verkar vara skriven för oss. Vi identifierar oss som framtidare men hade faktiskt innan inte riktigt satt ord på många av de saker som Ida tar upp i sin bok. Och det är faktiskt inte så underligt. För när Ida gör sin författardebut med boken Ärvda svar, då använder hon en etnologs oerhörda skärpa för att beskriva vår samtid. Och hon beskriver med en kraftfull tydlighet varför just blicken mot framtiden är avgörande för vår existens. Jag vill också säga att det här samtalet är möjligt genom vårt samarbete med Adyen. Adyen är betalbolaget bakom några av 20-talets ledande företag såsom Spotify, H&M, Elgiganten. Med Adyen behöver du bara en enda plattform för att ta betalt på nätet, i butik, i app eller i vilken kanal som helst. Och på vilken marknad som helst. Så att du kan samla insikter, möta kundernas förväntningar och ta kundupplevelsen till en helt ny nivå. Vi är väldigt tacksamma för Adyens stöd i våra samtal om framtiden. Så vad skulle hända, tänker vi? Vad skulle hända om vi, som Ida föreslår, låter våra önskningar om framtiden styra våra steg i allt vi gör? Vad tror du skulle hända dig då? Vi ger er Ida Hult.
Varmt välkommen till podden, Ida.
Tack så mycket, kul att vara här.
Jag tycker det är härligt att du kunde synka kalendrar och co-creata lite. Generellt lite takeaways för våra lyssnare.
Ja, ska vi börja redan där? Ja, alltså, få lite kalla kårar.
Vi har bjudit in dig, Ida, bland annat för att prata om din bok Ärvda svar.
Mm. Yes.
Men vi har mycket annat att prata om också. Till exempel vem du är.
Ja, vem är det?
Ja.
Ja, det ärvda svaret kring mig, eller det är lite mer verkliga då.
Mm.
Ja, vem är jag? Det är väl under utveckling, hoppas jag verkligen. Mm. Ständigt. Men jag är etnolog. Numera brukar jag betitla som framtidsetnolog eftersom etnologer ofta har ägnat sig åt historiska frågor och jobbar ganska mycket på museum och så. Så att jag är framtidsetnolog. Jag jobbar som strateg, tänkare, föreläsare, skribent. Jag vill liksom göra människor och organisationer för kloka och förberedda och förhoppningsvis lite mer fantasifulla.
Fantastiskt. Författare, får man lägga till det?
Får man det när man skrivit en bok? Ja. Jag är ju debutant.
Ja. En bok som precis kommit ut dessutom.
Ja, precis. Men så, vi plockar upp några ord där då. Kan vi inte börja med etnolog? Alltså, ja. Vad är det för någonting?
Etnolog, då har man läst universitetsämnet etnologi. Mm. Det är alltså läran om människan som kulturvarelse. Och det blir man ju kanske inte riktigt klokare på. Jag tycker det handlar om att det är ett privilegium, men också arbetet att ifrågasätta de antaganden som vi gör om vår kultur.
Mm.
Man har liksom övat upp att ta av och på sig de här kulturella glasögonen som vi har. För att kulturen som vi lever i är ju ytterst svårt för oss att se eftersom vi liksom ser med den hela tiden.
Mm. Och om man då slänger in etnolog i en form av liksom affärskontext, vad händer då med, eller vilka nyanser får man av, vilka nyanser blir det i rollen så att säga?
Vad gör en etnolog på jobbet?
Absolut, bra. Mycket bättre
mycket bättre fråga.
Ja, jag, i alla fall i min roll som framtidsetnolog, så handlar det ju om att försöka få oss att höja blicken, titta längre fram, men framförallt också att ta oss tillbaka till nuet. Jag jobbar ju väldigt mycket med att framtiden ska vara så klar, tydlig och inspirerande att vi kan leda ifrån den och inte mot den. Och så att sen är det då jobbet med att ta oss tillbaka till nuet. Och det är där som jag upplever att vi så ofta fastnar för att vi har organiserat oss utifrån vissa kulturella regler. Och det är de som jag försöker sätta under lupp. Vad är det som gör att vi fastnar när så många av oss faktiskt vill förändra oss och liksom skapa transformation? Alltså alla mina kunder just nu kommer till mig och säger att det är så stora utmaningar. Ja, men ser ni dem då till vardags? Jag gör det inte alltid. Och jag tycker att vi fastnar på ungefär samma ställen, och det är väldigt mycket det som jag jobbar med.
Jättebra. Då får man ju också då länken, tänker jag, till varför det blir så värdefullt att vara etnolog. För innan vi bestämde att vi skulle göra det här samtalet på podden, då resonerade vi lite grann mejlledes och via några sociala kanaler. Och en av tankarna som jag kommer ihåg att jag fick, det var så här, men vänta, är det inte det som är hela grejen, att man ska vara etnologisk, om jag bara riffar på ordet, i liksom ansatsen att försöka förstå och tolka så mycket som möjligt? För då, för mig så är det att man också tar bort lite grann sina vaneföreställningar eller sina så här bias, är väl mitt ord då på det, och när man försöker betrakta någonting från så många perspektiv som möjligt. Eller har jag tolkat in rollen, eller?
Alltså jag är ju lite färgad kanske. Jag tycker ju naturligtvis att det är klart att vi ska vara etnologiska. Det borde ju alla vara. Det är ju naturligtvis fantastiskt. Däremot så tror jag kanske inte att man kanske måste vara just etnolog. Alltså i de engelskspråkiga länderna gör de ju nu ett försök att liksom paketera den kunskapen som inte är stämämnena, alltså ingenjörsämnena. Och där pratar de ju då om SHAPE istället då, en akronym som då står för alltså samhällsvetenskaper, humaniora, ekonomi, political science, vad är det? Det är statsvetenskap. Alltså precis. De andra perspektiven som jobbar mycket med, och SHAPE också då naturligtvis formar och påverkar egentligen allt vi gör, allt vi tänker och hur vi organiserar oss. Så jag tror inte man prompt kanske måste vara etnolog. I så fall så blir det lite av en flaskhals som vi ska utveckla oss och transformera samhället ganska snabbt. Men jag tror att vi behöver fler perspektiv än bara STEM och data och teknologi.
För du säger också någonstans där i inledningen av boken att vi ser inte kultur, vi ser medel. Och på ett sätt, det var min upplevelse också de första kapitlen när jag läste, att man får ett form av liksom glasögon att betrakta liksom verkligheten, som är jättespännande.
Alltså för mig var ju etnologin så underbar liksom när jag började läsa den. Vem tänker, jag vet inte, det kanske någon gör, nu ska jag inte stampa på någon, men vem är liksom 5 år gammal och känner sig, jag ska bli etnolog? Jag var i alla fall inte det. Jag skulle ju också liksom skaffa mig ett riktigt jobb, typ läsa ekonomi eller ingenjör eller sådär. Skulle ju bara läsa etnologi för skojs skull och hitta det ju hem. Liksom. Det, för mig blev det liksom en sånt uppvaknande av att hitta de här glasögonen, att ta dem av och på, att inse hur stark kulturen har som påverkan i vardagen, och att, liksom, att få lära sig det, och gjorde att jag fastnade och blev kvar för resten av livet.
En kort på den, själva mognaden av etnologer, jag tänker på jobbet, tänker jag. För du har ju varit ett tag på jobbet, hur har du upplevt att pendeln har svingat där till att man är mer, alltså mottagandet av en etnolog för liksom 10 år sedan eller 20 år sedan kontra idag?
Där får jag nog kanske göra det lite besviken. Jag tycker inte att det har hänt någonting. Jag tycker fortfarande att det är att kämpa emot vind. Jag tycker fortfarande att det är att bevisa att det inte är flum. Att bevisa att man kan få ut något hårt värde. Man får alltid genomgå det lite plågsamma. Ska inte ni vara på museum? Eller kan du mycket om fåglar? Och lite såna här oklara saker.
Såklart.
Det tycker man får alltid börja med liksom, från början. Varje gång, varje år, varje ny kund. Däremot så upplever jag att när man väl kan paketera vad man kan och vad man kan bidra med, så finns det intresse. För att jag tror att många där ute känner att det är grejer som vi inte är på. Alltså, det var också skälet till att jag skrev boken.
Jag tänkte precis, det var följdfrågan. Det låter nästan som att det kan ha varit en av drivkrafterna in i författarskapet.
Ja.
Ja, men så kan du inte göra liksom, hur gör man det nu då? Men om man inte har jättebra grepp på rollen och bakgrunden så har vi liksom checkat av det lite grann. Men vad är Ärvda svar? Vad är det för bok?
Det här är ju den hisspitchen som liksom borde sitta vid det här laget. Ja. Boken är ute i handen. Mm. Det är liksom den första frågan som kommer. Ärvda svar är mentala rester, gamla sanningar. Det här vagt välbekanta. Ni jobbar ju som strateger i den här budskapssvängen. Att man ibland kan känna igen en strategi från ett företag i en bransch, ett företag i en helt annan bransch, där vagt välbekanta som vi spottar ur oss. De här sakerna som vi svarar på när vi inte riktigt vet vad vi ska säga. Sättet vi alltid gör på liksom, gamla mentala modeller som vi tar för liksom, någon form av nästan naturlag, fast det är en kulturell konstruktion. Det är sättet vi gör saker på. Och att vi glömmer bort att det är ett sätt att göra saker på. Mm. Det är liksom inte sättet, det enda, utan att det är ett.
Hur kom det för att liksom skriva den här då? Jag menar, var det sprunget ur liksom frustration eller vilken känsla har liksom...
Jag tror att den är ju ganska rasande i sin karaktär, så att jag får liksom köpa att ja, den här är ju skriven i frustration på många sätt. Jag tyckte att jag under en längre tid hade sett runt omkring mig kunder, kollegor, vänner, bekanta som liksom försökte, ville göra nya saker, stora saker, ambitiösa grejer. Ta sig an alla de här stora utmaningarna som vi pratar om att vi har. Och att de fastnade på ungefär samma ställe. Men också att fler och fler började få den här lite tomma blicken. När det var så här, jag vill göra någonting annat. Mm. Men jag tar den inte rimtjänsten, men jag vill göra något annat. Men jag vet inte vad. Mm. Och sen min egen resa av att jag började ju en gång i tiden med att bedriva konsumentstudier. Mm. Alltså mitt jobb var ju att vara omvärldsanalytiker, jag gjorde studier av kunder för att sen leverera in till uppdragsgivare att det här händer i människors beteende, det här är trenderna som är på gång. Och så tyckte jag att det liksom, det tar ju inte fart ändå. Jag får nickarna, jag får igenkänningen, jag får att ja, det här är grejen. Och sen såg jag hur det hela tiden fastnade. Och liksom, till slut började jag känna att det här arbetet som man gör, hur väl underbyggd spaning man än har, hur grym analys, var det som att den liksom stöttes bort av en organisation för att man inte kunde ta hand om en insikt, för att vi helt enkelt har organiserat oss på ett sätt som gör att vi inte längre kan agera.
Nej.
Och i den frustrationen som jag kände hos mig, som jag kände hos många, och en pandemi som faktiskt gav... hur fruktansvärd den än var, gav utrymme för reflektion. Mm. Så då blev det boken som jag till slut blev tvungen att skriva för att någonstans smälta min erfarenhet, min kunskap, men också det som jag såg runt omkring mig.
Så bara för att plocka upp några saker av det du säger där, Ida. När Andreas och jag läste igenom här så vi har haft mycket konversation om den här boken nu. Alltså, för vi känner igen oss i någonting på nästan varenda sida. Alltså, så jag tror nu den är ute i handen och reaktionerna kommer att börja välla in, tänker jag här, vad det lider. Men, ja, jo, men jo, så it hit home, för att vara lite sådär buzzwordig då. Alltså, för min del, och jag tittar på dig, Andreas.
Ja, men jag hade läst, om det var typ första två kapitlen eller något, och så satt jag i ett möte och så började jag fnissa. Så det var också min tänk så här, kommer man liksom kunna, kan man läsa din bok utan att liksom fnissa vid nästa möte?
Nej, det tror jag inte man kan. Jag upplever ju ibland att jag sitter och känner att jag måste ibland ursäkta mig att säga det här är skrivet någon annanstans än just det här mötet.
Just det. Vart fick du det här ifrån?
Det var inte just dig jag åsyftade. Nej. Nu. Sådär. Så att, jag tror att jag hoppas, alltså det är ju min stora förhoppning, att det ska finnas en igenkänning för att dels vore det ju härligt att inte vara ensam i den här känslan, men också för att det är ju tillsammans som vi har skapat de här igenkänningsmönstren som jag försöker belysa. Mm. Och det är tillsammans som vi kan ta oss ur det. Så att jag hoppas ju på igenkänningen.
Men där då, så liksom, du inleder boken med ett stycke som kallas känslan av handling, som jag tycker blir så ganska beskrivande för vår samtid. Och jag kan empatisera med den, lite den känslan att man ska vara att man ska få saker gjorda, att man, det finns en psykologi, en belöningsaspekt i det, säger jag. Det är mitt egna observation då, av att när någonting är gjort, när jag har byggt vedhögen, så får jag en återkoppling av den som gör att det känns bra. Mm. Så jag fortsätter att bygga den där vedhögen liksom. Så det blir en loop av att vara upptagen, som den tycker jag du satte liksom, rama in ganska fint, och den blir ju då, jag vet inte, den känns ju jättedrivande i hur vi fungerar, och därmed svårheten att sluta hugga ved.
Det är oerhört svårt att sluta. Ja. Alltså, vi är ju gjorda för att, dels är vi ju gjorda för att fortsätta, och dels är vi ju gjorda för att ligga till, addera. Så att, och det där är ju inte egentligen kanske av ondo, men när det inte lämnar något utrymme kvar för att göra det där som vi behöver kraften för.
Nej.
Jag pratar ju om lite som ett frenetiskt stillastående, att vi är ju så grymt upptagna och igång, och vi kommunicerar och vi alignar och vi skopar och vi liksom kör på och vi liksom kollar och så sätter vi den där bilden till och så sätter vi igång ytterligare ett projekt och så kollar vi och alignar det också och så får vi liksom känslan av att men vi är på det och liksom det där som de snackade om i den där podden, det gör vi också och sen så har vi liksom det här flödet av information så vi kan liksom hela tiden bara känna att vi är på, alltså det här kommer liksom. Och sen när man väl går hem så vad har jag egentligen gjort idag? Eller för all del, när jag ska summera det här året, vad är det egentligen jag har gjort? Vad har jag åstadkommit för någonting? Och de här liksom stora sakerna som vi ska förändra, det kräver ju enormt mycket tid och kraft. Alltså, att få in liksom luft i kalendern. Ett engelskt uttryck, man kommer ju inte undan det, nu är det så mycket engelska uttryck, men det här med headspace, alltså att faktiskt ha liksom ett mentalt utrymme. Liksom. Det är oerhört svårt att göra de här stora förändringsresorna mellan möten. Och våra liksom, tidsfönster är så små och vedhögen är så liksom, frestande, för man kan, liksom, den kan man peka på. Liksom. Jag gjorde de där 10 projekten.
Ja.
Men då blir det också en grej, tänker jag. På fredagar ska vi ha reflektion och så plockar man upp det som en grej. Och så blir det ännu en grej på den här att göra listan.
Absolut.
Och känslan av framsteg,
känslan av att vi faktiskt är på lös. För liksom, vi vill ju, alltså människan vill ju, vi vill ju framåt och vi vet att vi står inför ett ganska allvarligt läge med många olika kriser som pockar på vår uppmärksamhet. Och då vore det härligt om vi inte bara ägnade oss åt upptagenhetsarbete för att det känns skönt.
Nej, men det är jätteintressant. Snabb reflektion. Jag tänker vi har ju några favoritstycken i boken, Andreas. Men jag tänker ändå, om jag lockar lite museibakgrunden eller museipersonen i dig, så funderar jag på, finns det någon civilisation innan som har högaktat reflektionsutrymmet i vardagen? Alltså, så fort kulturer har fått tillräcklig mängd med mat så att de kan börja utvecklas. Finns det någon som har dragit iväg vad vi vet som faktiskt inte då högaktar busy, utan att man högaktar mer att det finns tid för reflektion, tid för tanke, tid liknande? Det är en så här öppen fråga. Jag funderar själv samtidigt när jag pratar.
Intressant. Nej, jag tror inte det finns kanske en kultur som präglas av det. Jag tror att i alla... Alltså, man lever ju, det är ju det som är det besvärliga med kultur, att man lever ju alltid fullt upptagen i sin egen.
Just det.
Vi upplever ju nu att det går liksom oerhört fort och liksom, införseln av information är väldigt hög och budskapen liksom, vi hinner inte sålla. Men det upplevde man ju även innan sociala medier, även garanterat. Innan internet. Alltså, fast då var det internposten. Alltså, så det, jag menar, överallt i alla samhällen så upplever vi att vi har mer att göra än vi egentligen har tid för. Att ta sig tid att medvetet välja bort saker, det har ju människor svårt för i alla tider. Sen tror jag att vi har en större... Vi måste ägna oss åt mer självledarskap idag för att... Den förändring som digitaliseringen oerhört mycket drar med sig på liksom ett kulturellt plan, det är ju att vi utsätts för liksom stora livsval och livsbeslut tätare, oftare. Och vi är ju inte speciellt duktiga på konsekvensanalys i våra egna liv.
Nej, verkligen inte.
Jag tänker att en sak du lyfter upp där i boken också, då står det 71% säger sig ha arbetsdagar där man gör sitt jobb utan att tänka på vad man gör. Och jag vet inte om det kanske var i England det här, jag vet inte vart det var. Men, och hela 96% fattar beslut på autopilot. Tänker man liksom, what the fuck?
Kan det inte det? Är det bara jag?
Nej, men alltså, och det är hög igenkänning. Och både tycker jag, men, i sitt jobb jag, vi pratade om lite här innan, men även i mitt liksom, mitt privata jag.
Mm. Ja, verkligen.
Hur man verkligen är liksom... Nej.
Den är, ja, men den är intressant. För det är intressant att tänka på vad antitesen skulle vara. Mm. Vad, om jag, allting som jag gjorde nu gick och var medvetet. Att jag var så himla närvarande i liksom, jag ska dricka en kopp kaffe och jag tänker på varenda liten aspekt av det.
Hur... Skulle du väl slut?
Ja, ja, verkligen.
Det är också ett fasansfullt liv. Mm. Alltså att ständigt vara medveten och närvarande. Mm. Det tror jag var en katastrof. Mm. Alltså för våra fördomar och våra etiketter och så, det tjänar ju till för att liksom att vi till skillnad från barn till exempel kan dra liksom en del liksom koncept. Liksom. Vi behöver inte hela tiden fundera på allting från början. Men när det i ökande grad blir liksom allting vi har. Jag vet inte hur många liksom, hur många samtal med mina barn har jag när jag egentligen inte riktigt lyssnar? Hur många gånger har jag liksom kommit till jobbet och egentligen så, hur kom jag hit? Liksom, kan inte riktigt minnas, men ja, okej. Okay. Alltså det finns ju så mycket som vi liksom, som bara händer. Däremot så tror jag inte, jag tror också att det vore fruktansvärt att sträva efter att alltid vara medveten och närvarande. Mm. Men det är ju också en övning. Mm. Jag tror vi måste börja öva. Liksom. Mm. Det är svårt.
Verkligen.
Jag tänker en del, och det är kanske första steget på trappan för mig i alla fall, när man läser boken, att just bli varse om de där delarna. Lite som att bygga ett varumärke där. Vi måste ha kännedomen först här. Att vi ska kunna ta oss vidare på stegen, tänker jag.
Ja, men alltså att se att det existerar det här. Och att det är ett problem. Och kanske få lite förhoppningsvis förhållningssätt, tips, tricks på liksom hur man kan öva upp den här... närvaron och också liksom den känslomässiga aspekten som faktiskt kommer av det. För någonstans är det ju att vi gör ju också, dels gör vi de här sakerna att det går fortare och lättare för oss om vi liksom bara gör som vi brukar. Men det är ju också det att när vi inte gör så blir vi ju ganska obekväma. Och det kostar på rätt mycket emotionellt.
Och där, så där resonerade vi lite grann innan också, Andreas. Vad är värdet då? Nu sitter jag i antiteskillen i det här. Men vad är värdet av befintliga mentala modeller? För det, om jag bara freebasar, riffar. Jag försöker vara inne på buzzword bingo-sidan här nu. På den så skulle det ju vara att den är ju central för kunskapsuppbyggnaden. Jag vet inte om det är så du resonerar i boken. Men jag känner att det borde vara så. Liksom, vi bygger ju mental modell uppe på mental modell och liksom inområdande kunskapsparadigm om man så vill. Så där, det blir ju sjukt värdefullt och farligt då. När man inte då ifrågasätter den konstruktionen. När vi inte har fått klicka hem lite den här neutrala betraktelseförmågan som jag tänker att ni har då. Liksom, det är det jag tänker kring vad som skulle vara värt någonting i mentala modeller. Eller?
Alltså, mentala modeller är ju underbara. Mm. Men också fantastiska verktyg. Men som sagt, att vara medveten om att man faktiskt använder en mental modell och kanske åtminstone i de viktiga besluten hinna testa några olika mentala modeller, för de kommer ju ge olika utfall.
Mm. Det är just
liksom
det
där med många perspektiv. Yes. Liksom. Det är ju grejen ändå.
Och, oavsett hur bra vi blir så känns det också som att vi kanske jobbar lite medvind där. Jag tänker bara på den sån här grej att när Mats gäspar här på tåget, då sitter jag också och gäspar. Nu ska jag inte skena att jag liksom är någon slags vetenskapsman, men vi har väl något, vad heter det, så här spegelneuroner. Och,
låter bra.
Ja, det låter bra på podd. Nej, men det är väl sånt, liksom, hur vi våra liksom, flockbeteenden, att vi är liksom ett gäng liksom, sociala apor, säger jag, som härmar varandras beteenden.
Men vi är ju imitatörer. Ja, så att, det är så vi lär oss, det är så vi liksom umgås. Alltså,
ja, men exakt.
Jättejobbigt.
Eller så man har ju inte gjort någonting fel. Det är så här vi fungerar, tänker jag. Vi ärver varandra. Vi tar rygg på varandra. Vi lär oss. Exemplet du hade här, Mats, att jag menar, det är väl klockrent att vi förstår och lär oss av varandra att vi inte ska äta det där bäret som vi dör av. Utan att vi faktiskt liksom bygger kunskap på det sättet. Jag tänker även i ett så här affärssammanhang att man ibland inte har... ska säga, man har inte resurserna eller man har förmågorna att göra tankeresan som man tar genvägen. Om man tittar på vad gör konkurrenten? Mm. De där har gjort det bra. De där måste ha valt rätt leverantör. Och så är man liksom. Och då är det en form, i och för sig då, medveten strategi, men ändå ett form av ärvt beteende, man ska säga.
Ja, men det är väl exakt det vi gör. Alltså framförallt på jobbet, tror jag. Där är vi ju oerhört mycket leverantörer, modeller, sätt att bedriva projekt, terminologin vi använder oss av när vi gör det. Alltså där är vi ju hela tiden. Och det, kan väl, det finns absolut lägen när den snabbheten och enkelheten och genvägen är viktig. Det jag tror är, vilket boken i oerhört hög grad försöker beskriva, det är ju svårigheten vi får när vi riggar hela organisationen för att vara liksom, sträva mot liksom, riskreducering, frånvaro av fel, bort med förutsägbarhet. Alltså, och det är ju saker som är av godo, men baksidan är att vi i samma ögonblick som vi gör allt det där också reducerar kreativitet, nytänkande och nya sätt att göra saker på. Och när vi har en omvärld som inte är så speciellt stabil och vi har en hel del pågående och inkommande kriser, då måste vi ibland faktiskt skapa fora där det inte ska vara att reducera den mänskliga faktorn.
Jag tänker på en länk här som jag gör i hjärnan till en annan bok. Säger jag rätt nu? Nassim Taleb, boken heter i alla fall Anti-Fragile. Mm. Hur vi bygger de här liksom, systemen och bekvämligheten där vi inte är liksom, där vi inte tycker om det volatila, helt enkelt. Tack. Och som en konsekvens då, om ett, jag tror han lyfter upp ett fotbollslag där, om man möter ett sämre lag, ett bättre lag möter ett sämre lag och de liksom förlorar för att de underpresterar i bristen av en så kallad liksom stressor, eller man nu, hur han nu benämner det.
Burning platform!
Ja, men ett begrepp jag slänger in här. Men det blir lite grann så också att vi, för det tar jag in, att vi också, vi underpresterar, vi nyttjar inte vår liksom fulla potential, vi idlar, vi går liksom, ja men det blir ju, det känns, den känslan får jag helt enkelt att fan vart är gasen då?
Ja, men grejen är att vi är ju människor. Alltså, så här, vi ska ju också konkurrera ganska mycket och samarbeta med teknik som på vissa sätt sorterar och prognostiserar snabbare och bättre än vad vi gör. Det vi har att bidra med, det är så här en unik mänsklig kapacitet av förstå och liksom så här, nyttja vår himla fantasi. Men det har ju blivit liksom... fantasifulla arbetet bedöms ju alltid sen... utifrån liksom siffror, stäm, data. Yes. Det är väldigt sällan den andra vägen. Och det är en säkrare rutt att gå att hela tiden liksom köra hela bassbingon i liksom och plocka de här lägsta frukterna och liksom ta sig framåt på liksom snabbast möjliga sätt utan att störa. Liksom. Så det är ju absolut snabbaste sätten att ta sig framåt och uppåt i våra organisationer idag. Det är ju inte genom att be alla stanna upp. Spela djävulens advokat. Ska vi ta en riktigt fantasifull stund kring det här? Ska vi ha liksom en imaginär session vad som skulle kunna hända? Alltså det är inte jätteuppskattat i alla lägen. Nej. För att vi satsar på det snabbt. Liksom.
Där då, några spinn runt den. Det finns ju en timing-aspekt i att vara fantasifull också. Jag testar och summerar hur jag uppfattar själv då, tiden bakåt. Då är, om man tänker sig att man ska generera värde ur sina verksamheter och organisationer, så var det en bättre gissning att göra det inom så kallad operational excellence. Alltså att man försöker optimera det typ av värde som man producerar idag, snarare än att man drar upp innovationen då, att vi sätter oss och har fantasi och diskussioner ihop. Liksom. Men där finns nog en punkt här ganska... i närtid eller i baktid. Det är svårt att veta när man är i tiden själv då, som sagt, det behöver jag inte berätta för dig. Men när den punkten kan uppstå, då liksom gissningen eller att man har gjort sin satsning på operational excellence faktiskt börjar ge riktigt röda siffror. Du använder inte det här språket när du pratar i boken, men den känns ju intressant att veta varför det är det mest tåliga eller resilienta sättet att arbeta framåt är att bjuda in en mångfald av hjärnor till busiga workshops, liksom, om jag gör det lite lättsamt då. För det är det ansvarsfulla om man vill vara kvar.
Ja, alltså att hela tiden satsa på att liksom extrahera befintligt värde någonstans, det är ju en enorm riskexponering eftersom man hela tiden liksom skruvar hela tiden i sin organisation mot det jag kallar för gårdagsnuet i boken. Mm. Alltså det är inte ens nuet utan det som var igår. Mm. Och det är klart att det blir en enorm riskexponering om någonting händer. Och liksom när vi ställer upp organisationer som vi gör idag så vi ställer ju upp oss för att förr eller senare blir överrumplade. Mm. Någonstans går ju hela det här legacy över legacy. Och när sker det? Och när det väl sker, då brukar det gå ganska fort. Mm. Men att komma in där och försöka liksom skapa dem, alltså att göra rummen större, att få längre tidsperspektiv, det kräver ju väldigt mycket, tycker jag, av paketering och övertalning och historieberättande för att få till de foran. För annars så jobbar vi på utifrån ärvda svar.
Mm. Det var jättebra.
Ja, men grymt bra. Ett citat där som beskriver det på ett väldigt bra sätt, tycker jag, i boken, som var förlösande för mig. Det är också det här, skälet till en konkurs är sällan att man är dålig, snarare att man är väldigt bra på något som ingen längre köper.
Mm. Ja, det är kanske inte det man vill vara, va?
Nej, men det är så spot on, och det beskriver ju verkligen hur det är. Det är verkligen även spot on.
Ja, man är ju jättebra och så duktig, och man har hållit på i åratal och liksom finjusterat det här, och sen har vi liksom många långvägare också som kan organisationen utan och innan och liksom se till att det här verkligen går liksom som en maskin. Det är ju perfekt tills det inte längre är det. Och då är det en rätt billig investering att ha någon form av framtidsavdelning som stökar lite.
Men det är väl egentligen det som är det stora goda argumentet här, som är att, nu ska jag inte reducera ner boken till någonting så enkelt då, men det är ju väldigt framträdande, det argumentet, det du har skrivit, tycker jag. En ganska liten investering är egentligen också, jämfört med att bygga upp en cellulosaprocess, eller inte vet jag.
Och den är inte så farlig liksom. Nej. Alltså, även om det kan kännas lite obekvämt att hålla på helt plötsligt med fantasi och släppa Excel-bladet, så det kommer gå bra, så alltså, ingen dör. Det kommer ge sig.
Det går att få in fantasi i Excel också, liksom, tycker jag.
Alltså, ja, det kan man absolut.
Ja, det går
bara. Så känner jag, alltså, ibland känner jag mig som att jag är så nöjd med att jag har en bakgrund som föreläsare. Jag har föreläst oerhört mycket förr i tiden, och då vande man sig också vid, alltså, vad man jämförs med. För det var ju inte så ovanligt att kunden kunde återkomma och säga, vi ska snart ta beslut här. Det står mellan dig och Tobbe Trollkar. Eller liksom, det kunde alltid stå mellan liksom, så här, lite seriösa framtidsfrågor eller lite underhållning. Alltså, jag kan känna att det är ganska skönt att jag har liksom vant mig vid att det är någonstans där. Mm. Alltså, om jag får prata på en konferens, det är liksom det jag, eller så är det escape room. Liksom. Man får liksom också leva med att det är där man ibland konkurrerar.
Vi tycker att det är en fantastisk bok. Vi tror att väldigt många kommer att känna igen sig i boken. Vi pratar ju bara för, jag menar, det var ett ganska tunt urval här, två personer liksom, som, men vi tror faktiskt att den ligger i tiden, för vi tycker också att vi touchar på de här frågorna. Vi har inte så här elegant formulerat när du och jag resonerar i våra sfärer, men så vi tror faktiskt att du har hittat en, slår an en sträng här. Och med det som tema, är vad känner du i boken att du är mest stolt över? Har du något sånt?
Men det som är det svåra med en bok, nej, säkert inte för alla andra, men jag är ju en hejare på liksom att massakera mallar och processer och så. Mm. Jag klarar inte riktigt det. Så jag skrev ju inte den här boken som man säkert ska skriva den. Det finns, min kreativa process är...
Vilket är en poäng i sig, ska jag säga. Ja. Apropå titeln där.
Jag har liksom varit tvungen att förlika mig med min kreativa process. Den är ansträngande och tar tid och är rätt yvig. Så jag har ibland svårt att särkoppla vad som kändes fantastiskt att få skriva jämfört med vad som faktiskt blev väldigt, väldigt bra. Alltså, boken är ju uppdelad i två delar, där jag försöker teckna vad är det, hur ser våra organisationer ut, var är det vi fastnar någonstans, och så en del som bjuder in till diskussion om hur skulle man kunna börja angripa det här. Och när jag försökte vandra mellan de delarna, så hade jag en härlig kväll när jag som vanligt satt i vårat pingisrum i källaren.
Mm, härligt.
Det är där man sitter och skriver böcker. Mina grannar undrar nu om jag har ett otroligt stort intresse för pingis, som jag ständigt efterfrågar vem som har pingisnyckeln. Det är för att jag sitter där nere och skriver i lugn och ro. Och så hade jag liksom en natt när jag räkte ur mig 30 000 ord.
Oj.
Det är väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och som handlade om att när vi hela tiden tror att vi har evig tid. När vi hela tiden ser liksom organisationen som en evig, en varelse som inte har ett slut. Liksom man bara byter ledning, byter shareholders, byter projekt, byter inriktning. Men att den är evig, och att man själv också lätt faller in och tänker att jag kan fixa det sen. Det var en fantastisk passus att skriva. Det som jag kanske ändå älskar mest i boken är det som jag lyfter om att våra organisationer är väldigt mycket är öar. Alltså, och hur vi lever i en även i väldigt stora företag, så är världen väldigt liten, och hur står man upp i den typen av liten värld där vi liksom hela tiden möter samma människor och det är de som man sen ska stå upp emot. Och det är samtidigt just exakt de personerna som man bygger sin bygemenskap med och som ska skydda en i politiska fejder. Det är svårt att stå upp mot dem. Det är nog ett av de budskapen som jag är mest nöjd med till slut. Men det som var härligast att skriva var när man fick vara bombastisk och liksom ta fart i så här hjältens resa och vi är alla hjältar och man fick så här plocka in liksom Sagan om ringen och liksom hade bra soundtrack där nere i pingisrummet. Så att jag har svårt att så här skilja min känsla för det skrivandet jämfört ibland med vad jag tycker bäst om i boken. Mm.
Där finns det, tycker jag, spontant en fin poäng också, för att när jag har läst den här då har jag läst en relation till liksom jaget, men också det på något vis byns ansvar för de här begreppen eller hur vi gör saker, att det faktiskt är en kollektiv grej.
Absolut. Det är ett kollektivt ansvar.
Precis.
Så toucha på en sak där då, som jag gillade ju en term i boken som jag gillar, stoisk filosofi, eller vi gillar stoisk filosofi, vi diskuterar det ganska mycket. Och så liksom att man ska acceptera sin egen död, eller att man ska då mäta allting mot sin egen död. Lite lättsamt sådär.
Memento mori.
Ja, jo, men så den blir ju ganska viktig. För alltså, vi är upptagna. Vi håller på med den där vedhögen. Vi är så upptagna så vi har inte tid att riktigt göra om det vi behöver göra för att vi är lite för upptagna. Och bara den, och så jag menar, anledningen till att den är tidslös, den här saken, den är i oss, tar jag in från när du resonerar också i boken. Det har ju att göra med att den stoiska filosofin är ju jättegammal och den har ju kommit fram till samma typ av lösning, att det är vi som måste prioritera. Kanske har vi högre tryck på oss nu för att informationsmängden och mängden budskap vi tar upp i vardagen är, liksom, har ju ökat väldigt mycket. Men det är fortfarande samma trick. Det är ju vi som ska avgöra vad vi prioriterar, vilket typ av innehåll vi vill ha och liknande.
Jag kan ibland känna bara lite fnissig över mig själv så här. Är det inte svårare än så?
Nej. Men egentligen är det inte det.
Det är helt enkelt bara att jag ser det till och får in det på min kalender idag. Alltså så kan jag bli lite så här, gud, har jag liksom så här, alltså jag är ändå 40 år. Har jag bara levt så här 40 år och bara trott att det är så massa andra grejer som spelar roll. Så det är så här, in på kalendern idag. Det är liksom...
Och där kommer orden in igen. En annan grej du säger där då, som jag tänker ur den, du säger just det här att istället för att säga jag hinner inte träna till att jag väljer att inte träna.
Då hör man ju idiotiska låter.
Ja, okej, är det så? Så illa?
Jag väljer inte att umgås med mina barn idag för att prioritera det här projektet.
Ja, smaka på det.
Jag väljer att inte träna för att jag tycker att det är bättre att jag får det här gjort än att ta hand om mig själv.
Precis.
Det låter ju annorlunda för en själv. Alltså jag tycker ofta det handlar ju om att så här, sluta lura sig själv. Alltså trixa sig själv för att man gud, självbedrägeri, det är man ju otroligt bra på.
Verkligen.
I alla fall jag då. Kan man skickar ut den här igenkänningsgrejen, hoppas vi fortfarande känner den.
Fast för mig är det ju också, jag kunde inte heller, jag är 45 och var inte heller redo att vara fullt sårbar själv kring mina egna beteenden och rikta den där hårda blicken inåt som då det kräver om man ska acceptera att jag faktiskt väljer att inte vara med mina barn till förmån för det här. För det är en ganska tuff grej att ta. Liksom, ja, men stoisk filosofi har seglat upp för de senaste 10 åren för min del. Och innan det tror jag inte att jag var redo för det. För att jag kunde liksom inte, jag gillade inte att ens gräva i min egen självbild. Jag var lite för upptagen i hur jag verkade vara, om jag ska vara ärlig. Liksom. Och det aggregerat blir ju våra organisationer, massor med olika människor, massor med olika åldrar som är på någon form av egen resa. Summa karamumma, så blir det ju att det blir enklare att köra den där spelplanen som redan är uppbyggd än att man ska göra det där sjukt jobbigt reflekterande inåt utåt.
Och titta liksom, förlägga liksom det utanför.
Yes.
Istället för sig själv.
Yes, helt riktigt.
Blir det ett av knepen då? För man är intresserad av hur ska man ta sig an det här? Jag tänker just den här angelägenheten. Jag tänker en annan, jag vet inte om det är kulturen i Japan, jag säger säkert fel här, men att man tänker att det kommer alltid mer tid. Medan då, när vi säger memento mori, just själva liksom att skjuta inte upp någonting.
Nej.
Alltså själva liksom angelägenheten, din tid är begränsad. Är det ett sätt att ta sig an inte bara de ärvda svaren, utan det framtiden.
Framtiden och livet. Liksom.
Livet. Ja, men både på jobbet och hemma med barnen.
Nu, jag behöver trixa liksom, med mig själv. Jag vet att jag har en tendens att liksom, sätta igång och leverera.
Såklart.
Vilket är liksom, vad är det då? Men det kanske inte ska, det kanske är en helt annan podd. Men jag måste lura mig. Jag kan inte, jag är inte så liksom reflekterande i stunden att jag får till det på något annat sätt. Alltså jag, alltså det är ju mitt största tips också, så här, gud, om man hoppas liksom så här, när du som lyssnar nu liksom så här stänger av det här, så hoppas jag ju ändå att man väljer att liksom börja pressa sig själv att göra liksom nya saker, därför att det vänjer en vid att vara obekväm. Att man sätter upp mål som är så pass mätbara att man kan få in det i sin kalender, för annars blir det inte gjort. Nej. Alltså jag, men en av mina snöjor, jag tror inte jag skriver om det i boken, men som jag alltid använder mig av, det är ju den ganska enkla tekniken 100 nej. Brukar ni göra den?
Kör!
Alltså jag tror att det kommer ursprungligen från sälj.
109, sa du det?
109.
Nej, ja, 109, okej.
Okay. Helt enkelt att för att liksom pressa sig själv lite längre, så ska man liksom försöka uppnå 100 stycken nej. Alltså grejen att det är rätt svårt. För att människor är ju så sjukt hjälpsamma och liksom så här välvilliga ändå. Jag brukar ganska ofta ha det, för att om jag vill ha ett lite roligare år, då är det väldigt bra att bestämma sig för att innan året till slut ska få 100 nej. Därför då kommer man liksom så skicka ut så konstiga förfrågningar. Alltså, och det kan ju liksom, det kan ju gälla vad som helst. Det kan ju gälla liksom privatlivet, det kan gälla sälj, det kan jag ska göra nya saker. Men liksom, för mig har det varit så här enkla tricken, för det måste man följa upp. För man fixar inte liksom att få 100 nej på en vecka. Så man måste liksom hålla en rätt hög takt av nej. Och samtidigt på köpet så får man ju den här liksom konstiga, man kapar ju dopamingrejen av att så här, man blir rätt ny med det där nejet, samtidigt som man lär sig att ta ett nej. One down, 99 kvar liksom. Och samtidigt så får man ju göra så himla mycket roliga saker, eftersom de allra flesta människor säger inte nej till det.
Nej.
Så man får göra så himla mycket liksom fantastiska grejer. Men jag behöver liksom sätta upp såna här liksom kvantitativa enkla mål som jag sen kan backcasta till. Vad behöver jag i så fall göra idag? Samma sak med träning. Om jag ska träna 100 gånger liksom från nyår till midsommar, ja, då måste jag träna ganska många gånger i veckan, för att jag har småbarn, det blir vab, det blir liksom jag blir sjuk, de blir sjuka, det blir någon jobbresa, man får inte med sig löparskorna eller vad det nu är, man skadar sig. Så måste man träna ganska många gånger. Det kan man inte heller lösa sista veckan. Så att jag måste kapa mig själv, för att jag vet var mina svaga punkter ligger. Jag kapar mig själv för att få till det här långsiktiga på ett bättre sätt. Jag vill ha in långsiktighet i min kalender, och då måste jag kapa min hjärnprocess, därför att annars så
jättebra.
Annars lör jag.
Otroligt bra.
Jag tänker lägga till en till titel på det. Kulturell growth hacker, tänker jag. Liksom någonting, för det är ju, vi pratar ju om metoden man ska göra då för att kunna bryta någon form av momentum som man har som är ärvt här. Och det, jag tycker du ger utmärkta exempel på det. Du brukar referera till en bok, Andreas, Tiny Habits. Det finns koncept som är
BJ Fogg.
Ja, Atomic Habits, samma principer då, liksom hur man då ska injicera förändring i små steg in i vardagen. För
och hänga upp det i något vardagligt man redan gör. För jag tror att, men som sagt, annars så är vi, alltså vi är ju lata av naturen, och det är ju jättebra, för det är ju effektivt. Men om man just inte vill hamna i att bara gå på liksom rutin, alltså någonstans är min frustration över att vi har blivit ett folk som går på autopilot i så oerhört hög grad och liksom inte väljer medvetet. Det gör liksom att vi får liv som är liksom mindre våra egna. Vi får organisationer som inte spänner bågen tillräckligt högt. Alltså så här, jag tycker det är liksom så djupt sorgligt och provocerande, och liksom, för min del så behöver jag ägna mig åt tips och tricks och knep som till och med kan kännas fåniga, men liksom, så jag kan leva med att vara fånig om jag får lära mig mer och förbättra världen lite mer. Alltså, vi kan ju liksom inte vara nöjda med det här. Alltså, vi har ju inte förbättrat världen nog mycket. Det är liksom, om priset för det är att liksom våga vara lite UV-fantasifull och liksom trixa sig själv. Liksom. Herregud, det gör man ju med barnen. Varför kan man inte göra det med sig själv? Liksom, det är utmärkt.
Och här på podden, då får man likes och poäng av att liksom vara fantasifull och yvig. Det är liksom,
sätter du upp de poängen i min 100-lista?
Jajamän.
Vi tänkte att vi ska komma in på ett litet, ska vi säga, ett avslutande block kring liksom kultur och framtid. Och det har vi pratat om hela tiden såklart. Men vi har ändå ett block för det. Och här är jag lite nyfiken också på hur, för du säger här inledningsvis i hur vi som organisationer har kanske organiserat bort möjligheten eller förmågan att liksom ta in omvärlden eller att agera på framtiden, eller hur man nu beskriver det. Hur kan man då organisera sig rätt? Eller hur kan man bli bättre på att förstå framtiden och agera på den? Som organisation, tänker jag då.
Precis, den enkla frågan.
Ja, nej, men det är jättestor.
För min del så går den ju via... Alltså vi som jobbar med någon form av framtidsfråga tycker jag har ett väldigt stort ansvar. Jag tycker liksom att yrket som sådant har gått lite från att... eller borde i alla fall ha gått, från att presentera vad händer där ute, eller 20 trender.
Spänn fast
det här. Ja, verkligen. Liksom, och den här rösten som bara framtidsföreläsare har. Den, liksom, den biten. Alltså, där, alltså, jag tror inte vi liksom längre ska in och leverera liksom, signalsystem för olika förändringar. Utan jag tror att det handlar väldigt mycket mer om just det här att få oss att tänka mer, nytt, annorlunda, gammalt, vad som helst, men liksom få oss att liksom tänka mer. Och då tror jag att man liksom kan använda sig av liksom, jag tror att man ens verktygslåda i det här, det blir nog väldigt baserat på vad man har för utbildningsbakgrund, vad man har för yrkesbakgrund. Alltså min är ju någonstans liksom etnologens, journalisten, så jag vill liksom, jag jobbar väldigt mycket med berättelser. Jag jobbar med liksom hur skruvar man en information? Alltså ramar man en information negativt, då skapar den en känsla av att man vill förändra. Om man alltid bara berättar vad som är positivt, då blir vi inte riktigt lika sugna. Då blir vi ganska ute och slid tillbaka. Alltså 70% kan rekommendera oss, men 30% rekommenderar inte er en tjänst. Skapa lite mer. Vad fasen? Alltså man vill ju skapa, vill man skapa förändring så kan man jobba väldigt mycket med berättelser. Men det är ju mitt sätt, med min verktygslåda. Men jag tror att jobbar man med framtidsfrågor så har man ett stort ansvar att försöka få människor att tänka på många olika sätt. Det finns många sätt att tänka på. Och det är liksom det, den här mångfalden, jag tror att det är superviktigt. Så att det blir, istället för att leverera in så här fungerar världen utanför, så tror jag att man måste så här, vad går vi fel här? För jag upplever också att folk sitter i de här boomerangmötena. Alltså det är liksom, i varje organisation så finns det där mötet som man liksom alltid har. Och man vet liksom alltid var det kommer fastna, och sen har man liksom så här positiv halaren går igång, för det är liksom
verkligen.
Alla går igång med sin vanliga rant.
Ha inga möten som du redan har haft då.
Nej, men exakt. Och då är det så här, okej, men hur ska vi inte liksom? Alltså det är väldigt mycket, jag jobbar ju väldigt mycket med det, hur ska vi inte?
Jättebra.
Men den där sån snabb reaktion där, det är ju framtidare, alltså vi liksom brukar använda termen att framtida, eller att vara en framtidare, så finns det ju då en mognad även där från den checka trendpersonen på scen till att faktiskt vara den som hjälper till att facilitera och bära ut förändringen i organisationen, det hårda arbetet som det innebär. Det tar in från det du säger här. Liksom, finns det något så här, ska inte gå för djupt in i managementteorier. Ingen vill ha dem, ingen vill lyssna på dem, men jag håller på att rabbla dem jämt och ständigt här på podden. Men finns det något, hur kan man tänka där då? Finns det några modeller? Finns det någonting man kan anka, något ärvt svar man kan anka någonting i?
Finns det ärvt svar vi kan utgöra i det här läget, eller? Nej, men jag tror att alla har väl våra favoriter. Jag tycker ju att väldigt många av redskapen som faktiskt kommer från gestaltterapi är väldigt bra, för att det är en rent, bara man säger ordet så känner man ju liksom hur någon form av så här flumorakel kliver
in i rummet. Direkt intressant.
Ja, men då,
vad är det för någonting?
Hur skulle det gå till?
Ja, gestaltterapin är ju väldigt fysisk, så den går ju liksom ut på att försätta sig in i situationen. Alltså, det är löjligt vad mycket svårare det är att göra fel val när man verkligen får känna på den. Alltså, jag jobbar ganska mycket med den typen av metoder. Då kan vi hålla det mellan oss här i podden, va? Men man ska ju inte använda och säga att nu ska vi testa lite gestaltterapi, för det kommer ju falla som en sten.
Det kan jag tänka mig kanske.
Utan då berättar man ju bara att nu sätter vi här, eller i den här stolen här borta i högra hörnet. Jättebra. Så representerar det den här inriktningen. Om du sätter det här nu och känner så här väljer vi att fortsätta på det här spåret, vi behåller de här produkterna, vi jobbar med de här tidsramarna. Så här, hur känner du nu? Hur ser ditt team ut? Vilka val gör du? Vad säger du på kickoffen? Och sen så låter man en annan stol representera det andra valet som man naturligtvis står i vägen mellan. Och det kan väl kännas så himla fånigt. Men detta var man, alltså att få sätta sig i den där stolen och verkligen jäsa ner sig i det här scenariot skapar mycket saker som är svåra att argumentera med. Ja. För att man faktiskt de facto känner det. Samma sak om man jobbar med liksom, produktutveckling tycker jag också. Att liksom, pratar man om konkurrenters grejer så är det väldigt bra att liksom, ha dem fysiskt, om det är en fysisk produkt på plats, för att man ser det, man känner det. Jag jobbar jättemycket med primortems analyser. Ja. Alltså, vad, för att det skapar den här riskfria fantasi. Alltså, jag tycker ju liksom psychological safety är ju någonstans här. Det är ju framtidens liksom främsta grej, att bara kännas tryggt, eftersom man gör grejer som är lite fåniga, lite obehagliga, lite sådär fria. Och det är många som tycker att det är väldigt jobbigt, så man får jobba med den här tryggheten, och då tycker jag att primariet är mer liksom underbar i sin hypotetiska vad kan gå fel karaktär. Mm. Alltså primariet är mer när vi liksom gör en obduktion fast i förtid liksom. Om 10 år så finns vi inte längre kvar på marknaden. Ja. Varför? Om 5 år så går jag och min man skilda vägar. Mm. Vad har hänt? Alltså, ja. Så att man får liksom en chans att torrköra. Mm. Bass. Ja, att torrköra sina projekt och sina tankar. Absolut. Innan de har hänt. Mm. För där är det liksom inte... Det är liksom inte någon som har gjort felet än. Nej, utan det är vi kan tänka ut det. Däremot så börjar jag känna att jag mer och mer fastnar i att göra primortem. Inte alls som en katastrof, utan faktiskt som att ingenting har hänt. För det är det som jag tycker så här präglar vår tid. Det är de ärvda svaren. Utan så här, om 3 år sitter vi fortfarande och diskuterar om vi kanske ska bli kundorienterade. Och ingenting har hänt. Varför? Nej. Och så ser man väldigt tydligt att det var för att vi gick med den här strategin och fortsatte med det här. Mm. Och tog inte bort det där, valde ingenting där. Alltså så här, för jag börjar känna att jag är så trött på alla våra ambitioner. Mm. Och våra stora ord och våra commitments.
Den insikten tycker jag är jättebra. För det, men den största faran är ju att kanske att ingenting just har hänt. Eller att ingenting händer.
Men det är för att du är framtiden. Jag brukar alltid säga att det är liksom den där, det är ju vattendelaren. Om jag säger till dig att imorgon eller om 5 år är precis likadant som idag, så finns det ju väldigt många människor som får lite så här små panikkänslor. De tenderar ofta att jobba med framtidsfrågor. Mm. Och det finns väldigt många människor som känner samma panik över vad då ska imorgon inte vara väldigt likt idag. Mm.
För det handlar ju verkligen mycket om trovärdighet, tänker jag också, i den. För att de här andra scenarierna, det är de hemska scenarierna. Det är på något vis de scenarierna som aldrig händer i den här liksom bekväma, behagliga världen vi har skapat. Så då är ju det den största...
Det är jättebra.
Ja, jag tycker det är jättebra.
Ja, alltså, jag ska säga samma sak tillbaka.
Like.
Ja, verkligen, verkligen. Och gestaltningen tycker jag, jag sitter och fnissar och har en liten workshop själv i huvudet. Jag kommer slakta det här fullständigt, men jag hörde om en av de bästa historierna jag har hört om det. Det var när man skulle bygga ett område här i Stockholm. Jag gör det lite vagt i referensen. Och då hade bygggänget tagit in en kvinna som har hållit på med dans under massor med år. Så de öppnade hela projektet, men när de skulle illustrera deras tankar och liksom deras planer egentligen då, så gjorde de det med dans. Och det var fantastiskt konstig stämning ett tag. Men sen så liksom kom de över det. Och det här är ju då ett område som har växt fram nu med det här gänget, genom den där gestaltningen, genom att den var väldigt knepig då. Jag bara ser det framför mig liksom, och kommunpolitikerna sitter, hur ska vi förhålla oss till den här dansen som pågår i rummet? Jag trodde vi skulle titta på en PowerPoint eller liksom... Så jag tänker mig att det kan
göra det obekväma.
Ja, men det som jag då tar från gestaltningen, det är att det finns ju ingenting som så snabbt kan göra en nedsänkt i fulla upplevelsen, eller en variant av fulla upplevelsen. Så du får alla känslorna, allting aktiverat liksom i biologin för att försöka tolka och förstå scenariot. Och det är ju spaltmeter med argumentation, tänker jag, som man byter ut och bara genom en liten sån där övning.
Och det är inte så himla mycket som liksom står på spel.
Nej. Riskfritt.
Det är, jag tycker, alltså, med tanke på hur mycket vi älskar riskfritt. Liksom, men det är ju liksom, det är ju den där psykologiska make-upen som vi ändå liksom så här kletar på oss hela tiden. Att vi liksom inte pallar det. Att vara lite obekväma. Att göra någonting som är lite oväntat.
Mm. Så skuckar
vi lite, så är det pinsamt.
Två så kallade takeaways för våra lyssnare. Ja, rakna där då. Ja.
Vi har 2 avslutningsfrågor. Men jag är lite nyfiken innan vi ställer dem. Vad händer härnäst för dig? Boken är släppt. Vad ska du göra nu?
Vad gör man nu då?
Ja.
men det är ju det. Det är ju tomt. Mm. Alltså, det är ju faktiskt det. Man lever ju med någonting väldigt länge. Så dels så finns det ju nu en tidslott i min dag som jag är van vid att fylla med boken. Mm. Som jag ska fylla med någonting annat och någonting kreativt. Och sen hoppas jag ju på att det nu blir... Alltså det här ska ju vara inte slutet på boken, hoppas jag. Jag hoppas ju att det här är starten. Mm. Jag hoppas att det finns en igenkänning där ute. Det här är ju liksom en kontaktannons. Mm. Är det någon som känner igen det här? Är det någon som vågar se det här? Någon som vill göra det här? Och att det ska finnas någon form av... Är den bästa världar? Att det ska finnas ett sug efter att diskutera de här frågorna. Det här är ju liksom, det här är ju en kulturell kritik av hur vi arbetar. Det här är ett etnologiskt fältarbete från liksom konferensrum och kontorslandskap där vi alla vandrar runt. Jag står mitt uppe i det här och jag hoppas, Gud, som jag hoppas att vi liksom skulle kunna samlas och liksom utbyta lite förhållningssätt, angreppssätt, tips, tricks, hur fasen tar oss ur det här. Jag tror ändå att vi står i liksom... Jag pratar ibland om att vi lever som ett EKG-samhälle. Att liksom, det är inte så att vi liksom har en kris, utan det är ju så här, det är ständiga kriser. Yes. Upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och det är liksom bara en flatline när man dör, så det kanske vi inte ska eftersträva. Men risken är att det blir liksom en djävuls matematik av det här. Att det liksom blir väldigt mycket värre än varje enskild kris. Och vi kan inte möta det på något annat sätt än genom att liksom kunna liksom ha fantasi nog att skapa nya verktyg. Så jag hoppas att vi kan mötas och börja diskutera: vad kan vi göra? Mm. Hur kan man tänka? Hur kan man gå tillväga? Vad kan vi göra motstånd mot? Jag hoppas att det ska bli... Jag vill inte väcka liksom debatt eller liksom öka på någon polarisering, men jag hoppas att det är ganska många som känner att man vill delta i ett samtal av vad kan vi göra istället? Mm. Det hoppas jag händer nu.
Ingen press, men jag tror faktiskt att alltså, givet hur den slog an strängar hos oss, så tror jag att det inte är, du har inte hoppats på för mycket. Alltså, för det kan det nog göra. Jo, men tillbaks till, jag tror att du var inne på det, Andreas, också. När man får kännedom, startar ju någonting. Det är ju halva grejen att bli varse, för att sen börjar ju actions ur det då.
Men jag tror det. Mm. Alltså, man måste ju faktiskt bli lite trött på sin egen skit.
Liksom. Mm. Ja, för liksom bättre uttryckt. Ja.
lite...
Ja, men det var bra. Den känns att läsa boken, ska jag säga. Två stycken avslutningsfrågor, Ida, som vi ställer till alla våra gäster. Du slipper inte undan. Den första lyder så här. När vi om 100 år, alltså då 2021-2022-ish, blickar tillbaka på det här 20-talet, hur kommer Wikipedia att minnas det?
Alltså, Wikipedia minns ju med händelser. Wikipedia är ju relativt katastrofalt vad det gäller de stora dragen, vilket är ett problem i sig. Och också gör det mycket svårare att sia om. Men jag tror ju att vi kommer se tillbaka på det här som liksom ambitionernas årtionde. Jag upplever att vi är så upptagna med att prata stort och vara ambitiösa och vilja delta, och känslan av handling och paketerat förföriskt så att alla tror att vi också är med. Och än så länge så kostar det inte. Så länge det kommer ett bra vegetariskt köttsubstitut så kan jag bli vegetarian. Och så här, alltså, ja, men jag kan vara hållbar så länge elbilen är snygg.
Just det.
När det inte kostar så jag är helt med. Jag tror att det är de stora liksom, ambitionernas årtionde. Om vi sen också börjar agera, det tror jag är andra årtionden. Jag tror att vi kommer snacka det här årtiondet. Mm. Jag tror att ärvda svar kommer hagla.
Jättebra.
Jag är ju en snabb reflektion där. Jag är böjd att hålla med i några av... Jag tror att det kan vara lite olika hastighet beroende på hur nära någon form av hetta man är då. Det är väl en reaktion från det du säger. Men det andra är att jag ser då, återigen, en managementteori och en term därifrån. Det är ju att den typen av mognad finns nästan i alla skeenden. Den bara blir längre när man aggregerar upp mängden människor i det. Så det är ju att du står i skeptikerblocket och så sen i någon form av att du har accepterat det och är väldigt stressad och ledsen över att det inte funkar längre. Och så samlar du lite kraft och så sen så ganska långt senare så kommer ju förändringarna, alltså resurserna skjuts till och förändringarna kommer så här. Så den där ganska långa adoption-fasen, snacket, powerpointsen, den kan vara större än hela förändringsbiten sen efteråt. Jag håller på att rita upp här framför, men det märks ju inte på podden. Men
det är den jag ser.
Ja.
Slidespionerna kommer vara väldigt vanligt förekommande.
Såg ni det här ni andra? Den här sliden som jag försökte rita upp. Ja.
Nej, men jag tror också, jag tycker det är så intressant om man, vi har ju pratat nu mycket liksom, såklart. Jag menar, för det är klart att det kommer stå en del om pandemin på Wikipedia. Och vi har pratat så mycket om hur mycket den har förändrat. Liksom. Mm. Och samtidigt som det man också såg vad gällde till exempel innovationsbudgetar och så, var att de ströker på foten. Mm. Alltså, så här, i kris tenderar vi till att liksom, de stora vaden, de liksom, långsiktiga satsningarna, är de vi stryper. Mm. Om vi lever i en tid med fler kriser. Alltså, jag blir så provocerad när jag insåg att Tsunamikommissionens rapport och den om corona, liksom, formuleringen är ju nästan exakt de samma. Mm. På vad som gick fel och vad som borde ändras. Och det räknar jag med att det kommer väl vara då vid nästa kris också. Alltså, är vi faktiskt villiga att de facto göra någonting? Vi hoppar liksom från isflak till isflak med andan i halsen, men vi funderar kanske inte riktigt på varför isen smälter. Mm. Så att jag blir lite nervös. Jag tror att man vill ju säga nu så att det här är det stora vägskälets årtionde. Mm. Det förstår vi och vi tog rätt väg. Jag tror inte det. Jag tror att det känns inte tillräckligt mycket för oss här än. Det går fortfarande lite för bra här.
Mm. Jättebra. En variant på frågan som Andreas ställde. Så tror du i det här att vi kommer referera till den här tiden som före någonting?
Ja!
Och före vad då? Ingen press alls nu då?
Före den stora återhämtningen såklart. Mm, ja. The great recovery. Det är klart att den kommer. Alltså, man kan inte jobba med framtidsfrågor om man inte är ändå otroligt optimistisk. Jag har liksom skrivit en bok som väldigt mycket fokuserar på det vi gör fel för att vi ska kunna göra rätt. Ja. Och jag tror ju att vi liksom löser det. Det är klart att det blir den stora återhämtningen. Mm. Det blir inte de närmaste 10 åren, men det är klart att det blir det. Och den visionen, den ska ju vi sätta nu. Mm. Och den ska vara liksom så detaljerad, så levande, så tydlig och så inspirerande att vi kan leda ifrån den och inte till den. Så det måste vi ju sätta. Men det är liksom, vi måste också ägna oss lite backcasting. Det räcker inte med att säga att vi har liksom commitments där borta.
Mm.
Men det tror jag. Det är klart att det blir före det.
Den skriver jag under på.
Det är jättebra.
Men vi måste börja med en diagnos och inse att vi har diagnosen. Sen kan man sätta igång med konvalescens och liksom arbetsträning och hela konkarongen.
Vi har en diagnos på ungefär 200-250 sidor.
Ja, den är ute i boken. Ja. Ska jag ta fram min trendspanaröst?
Ida, det har varit ett sant nöje att ha dig som gäst i podden.
Otroligt kul att få vara här. Ja.
Jättekul.
Tusen tack.
Hej, hej.
Hej, hej.
Ja, och stort tack för att ni har lyssnat så här långt. Vi hoppas att samtalet vispar runt i era huvuden så som det har gjort i våra. Och gillar du filosofi, att utmana rådande ordning, att ställa lite spetsiga frågor, att faktiskt ifrågasätta lite grann det vi håller på med, ja men det gör vi också, precis som vår gäst här. Och det är ju någonstans i kärleken till problemen, tänker vi, som de goda lösningarna uppenbarar sig. Vi tänker också faktiskt att om man har uppskattat Ida kan man säkert uppskatta en annan intelligent tänkare. Vi rekommenderar att du scrollar ner till avsnitt 0907 Sara Örvall och hitta ditt framtida jag. Alltså avsnittet 0907 Sara Örvall, att hitta ditt framtida jag, som vi släppte 8 april 2021. Så följ oss gärna, dra igång dialoger med oss, dela avsnittet med någon du tycker borde höra det här, och vi håller primärt till på Instagram och på LinkedIn faktiskt. Och stöter du på oss i köttvärlden, ja men ta tag i oss då och framtida en stund med oss då. Ha en fin dag.